Strax innan årsskiftet började de igen protesterna i Iran. Det har hänt förr och de har kvästs förr. Men nu har vi sett de största demonstrationerna på flera år sedan den unga Mahsa Amini dödades 2022. Protesterna sprider sig och får bränsle från exiliranier. Bilder av döda kroppar i svarta liksäckar sprids över världen. Politikerna reagerar, Stubb är bister och Trump hotar ingripa, exempelvis. Iran svarar med att stänga ner internet. Men vad handlar det om och varför sker det här just nu och vilka konsekvenser kan det bli av denna nya folkresning i det gamla Persien? Det ska du få veta den kommande kvarten. Du lyssnar på nyhetspodden här från Svenska Yle tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och Erika Holmqvist som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Erika Holmqvist, du jobbar som säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. Just nu kablas det ut bild efter bild på våldsamma protester i Iran och vi har hört om tusentals döda, ännu fler skadade och ser bilder på liksäckar som lastas i bilar och så vidare. Vad är det riktigt som pågår i Iran just nu?
Ja, som du var inne på här i ditt intro så är de här protesterna som pågår just nu, de verkar vara väldigt omfattande. Och de är del i en trend som vi har sett sedan 2019 med allt mer frekventa återkommande folkliga liksom missnöjesyttringar i Iran. Mm-hmm. Som också har blivit bara mer och mer intensiva. Och i samband med det så ser vi också hur regimens försök att trycka ner de här protesterna bara verkar bli allt mer brutala. Och iranierna har ju rätt så många anledningar att vara arga. Mm-hmm. Men en grundläggande faktor här är framförallt, skulle jag säga, eskalerande samhällsförsämringar som enligt min mening hänger direkt ihop med dels regimens inkompetens och dels deras ovilja till liksom att ändra politisk riktning när det kanske egentligen hade behövts. Man ser hur samhället generellt sett har blivit mer dysfunktionellt. Man har till exempel oberäkneliga livsmedelspriser, så vanliga människor vet inte vad mat kostar från en dag till en annan. Man har läkemedelsbrist, man har energibrist med liksom konstanta elavbrott som gör det jättesvårt att leva som vanligt. Och sen ovanpå allt det här så har vi också att landet är säkerhetspolitiskt försvagat sedan kriget med Israel 2025. Så jag skulle säga att situationen just nu är väldigt allvarlig.
Protesterna började den 28 december, den här gången av ekonomiska skäl, då basarerna stängde eftersom butiksägarna fick nog. Inflationen är 50%, enligt officiella siffror. Den iranska valutan rial har tappat 70% av sitt värde. De flesta iraniers köpkraft har alltså försämrats kraftigt och vissa forskare menar till och med att medelklassen helt har raderats ut. Men det som började som ett ekonomiskt missnöje kom snabbt att handla om krav på ett nytt politiskt system. Erika, jag skulle vilja fråga dig, vilken är kvinnornas roll nu här? För då tänker jag på att vi såg massiva protester när den här unga Mahsa Amini dödades för några år sedan, alltså 2022. Och det var då den här iranska sedlighetspolisen för att hon inte hade haft en sjal på huvudet eller hur det nu var. Och då, det som hände var ju att kvinnor i Iran, men världen över, muslimska kvinnor, de klippte sina hår och de brände sina huvuddukar offentligt i protest mot att den här unga Mahsa hade dödats. Och nu har jag sett bilder på att unga iranska kvinnor de tänder sina cigaretter med eld från papper som brinner. Och på de här papprena som brinner så finns det bilder av den högsta religiösa ledaren, alltså ayatollan Ali Khamenei. Och det här om någonting är väl då upprörande i ett prästerskapsögon. Vad tror du att de här protesterna tjänar till och vad får de här kvinnorna för betydelse i den här rörelsen nu?
Just det där agerandet är väl liksom en motståndshandling, en väldigt symbolisk, stark motståndshandling. Och som du sa, alltså under förra demonstrationsrörelsen så hade ju kvinnorna en väldigt framstående roll. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut med andelen kvinnliga deltagare den här gången. Det är ju svårt att säga för att vi har ganska knapphändig information som kommer ut. Men min liksom generella uppfattning att det är män som kvinnor som är ute och demonstrerar. Mm-hmm. Och även ifall det var ekonomin som liksom antände det hela den här gången, så har ju inte frågorna om kvinnors ställning i samhället på något sätt blivit mindre viktiga eller så. Snarare tvärtom. Mm. Alltså sen 2022 så har vi sett hur en omfattande mängd kvinnor, åtminstone i storstäderna, vägrar att bära slöja. Och det är väl helt otänkbart bara för 5 år sedan. Så just frågan om slöjan fortsätter att vara en stark symbol för motståndet till regimen. Mm. Och sociala restriktioner överhuvudtaget är en väldigt viktig fråga, framförallt för den yngre generationen, när det handlar om vilket sorts samhälle man vill se. Man vill inte ha den här typen av sociala restriktioner längre.
Nej. Men nu ligger då internet och telefonförbindelserna nere, och västvärldens ledare bland annat då fördömer våldet. Iranska ambassadörer kallas till samtal i olika länder, till exempel här i Finland skedde det. Och Amnesty är oroat, och vi kan utgå ifrån i alla fall tusentals döda för tillfället. Vad är det enligt din mening sannolikt att nu sker i Iran när den här kontakten till omvärlden är bruten och det finns inga skärmar som fungerar så att säga?
Jo, man har ju som du säger genomfört liksom en landsomfattande nedstängning av internet, och den följer ett mönster som jag sett vid tidigare proteströrelser. Det finns flera syften egentligen. Det är dels att försvåra själva organisationen av demonstrationerna inne i Iran. Mm-hmm. Det är också att försvåra liksom yttre påverkan på demonstrationsrörelsen. Man vill inte att de här människorna ska ha kontakt med omvärlden och få liksom stöd från omvärlden. Man vill försvåra informationsspridning både inuti Iran och utanför Iran, just för att man vill kunna agera som man vill. Och även om informationsflödet är väldigt begränsat nu då, så vet vi att regimen använder kraftigt våld för att krossa demonstrationerna. Jag har sett uppgifter på att man använder skarp ammunition, och många verkar ha skjutits i huvudet. Mm-hmm. Vilket betyder ju att man skjuter för att döda snarare än att skada. Mm-hmm. Och jag tycker också att det är intressant att notera att retoriken från regeringen och säkerhetsstrukturerna har blivit liksom mer och mer samstämmig över tid här. I början så uttalade sig regeringen liksom lite mjukare och sa att jo, men demonstranterna har rätt att göra sina röster hörda. Mm. Och sådär. Mm. Men nu har vi sett ett skifte där man i allmänhet liksom utmålar demonstranterna som utländska agenter som är ute efter att förstöra Iran. Mm. Och det skulle jag tolka som liksom något slags försök att legitimera våldsanvändningen internt.
Mm. Mm. Men om vi tittar bakåt sådär ett 50-tal år, så var det ju så att Iran var en monarki, styrdes av en shah som var väldigt avskydd, och den här shahen av Iran störtades från sin påfågelstron som han hade i någonting som vi nu känner som den islamiska revolutionen, och det här var 1979. Och efter det styrs då landet av präster. Det är ett prästerskap och ett revolutionsgarde. Men i landsflykt så finns en kronprins, Reza Pahlavi, som är en man i 60-årsåldern, bosatt i USA. Och han eldar nu på de här upprorsstämningarna via sociala medier. Vilken skulle du bedöma den här exilkronprinsens roll är i det som sker? Vill Iranien alltså få tillbaka den här dynastin?
Det är ju en intressant fråga som är också lite svår att ge ett entydigt svar på. För jag tror att det många iranier kan enas om är just att man vill bli av med den nuvarande regimen. Mm. Men sen är det liksom inte helt samstämmigt hur de vill att nästa styre ska utformas. Och en viktig aspekt i det här är att den islamiska regimen har jobbat väldigt hårt under de här 50 åren med makten för att liksom omöjliggöra egentligen all politisk opposition in i landet. Man har också lagt otroligt mycket resurser på att bevaka och till och med jaga opposition utomlands. Och det här sammantaget innebär att det har varit väldigt svårt liksom att bilda opposition. Mm. Det finns ett par grupper. Det finns ju då en grupp liksom kring Reza Pahlavi som delvis vissa är renodlade royalister som vill se att monarkin kommer tillbaka. Men nu på senare tid så har vi också sett en annan typ av uppslutning kring honom. Just för att han är kanske den enda liksom, oppositionsfigur som finns att samlas kring. Och att man tänker, en del kanske inte nödvändigtvis vill ha monarki, men att de tänker att vi vill ha något annat. Och här finns en person som kan ena oss. Så att jag tror det finns en sån rörelse kring honom också.
Mm.
Och inne i Iran så finns det absolut personer som är oppositionella och som skulle kunna spela politiska roller. Många av dem sitter i fängelse.
Mm.
Alltså det har varit intressant att notera här nu under demonstrationerna, just när det kommer till Reza Pahlavi, att en del demonstranter liksom skanderar hans namn och säger länge leve kungen och så vidare. Det är någonting som vi inte har sett i så stor utsträckning tidigare. Och han själv har också varit betydligt mer aktiv under den här rörelsen med att försöka driva den här rörelsen och uppmana till demonstrationer och så.
Mm.
Så det är en intressant utveckling.
USAs president Donald Trump har kritiserat våldet mot demonstranterna och sagt att USA kan ingripa. I ett inlägg på sociala medier uppmanar Trump exempelvis iranska patrioter att fortsätta kämpa och att ta över landets institutioner. Hjälp är på väg, skriver Trump. Men om vi tänker att den här hjälpen skulle vara militär, så vad är det vi talar om, Erika Holmqvist?
Ja, alltså om man ska gå på Donald Trumps retorik, som vad jag har sett det senaste, så verkar det ju som att de planerar att ingripa på något sätt.
Mm-hmm.
Men vi vet ju att han ändrar sig fort och ofta.
Mm.
Och det är också värt att understryka att det är liksom svårt att se att ett regimskifte skulle kunna åstadkommas bara via luften. För det verkar ju uteslutet att USA skulle agera på något annat sätt än via luftangrepp, tänker jag.
Mm, vi skulle bomba.
Ja, precis. Det som är tänkbart är att USA skulle kunna slå ut liksom, militära installationer. De skulle kanske slå ut ledarfigurer om de vill. Och det i sig skulle ju kunna ställa till med en hel del oreda och liksom göra tillvaron ännu svårare för regimen. Man kan också tänka sig att det skulle ingjuta en hel del mod hos demonstranterna att de orkar fortsätta. Det är intressant att Iran ska ha kontaktat USA om att föra samtal. Det ser jag som ett tecken på att de uppfattar situationen som väldigt allvarlig.
Mm.
Och jag tror USA skulle kunna ha ett tillfälle här att pressa Iran till betydande eftergifter, till exempel kring Irans nukleära program. Men det skulle väl i så fall då betyda att regimen i någon form sitter kvar om man väljer det alternativet.
Nå, om vi ännu här försöker anlägga ett så kallat helikopterperspektiv. Vilka tänkbara följder kan det bli i Mellanöstern av de här protesterna om det inte tar slut?
På lite kortare sikt så tror jag att så det finns flera saker som grannländerna är oroliga för. De flesta av grannarna är ju diktaturer som förmodligen oroar sig över att deras egna befolkningar ska bli inspirerade till att kräva mer frihet. Det var man ju 1979 också, vid den revolutionen. Men det är väl kanske inte det största orosmålet just nu, utan det är väl snarare ifall USA agerar militärt mot Iran, eftersom Iran har ju i sin tur då hotat med att man kommer svara mot amerikanska mål i Gulfen.
Mm.
Och ja, det finns amerikanska baser i flera av Gulfländerna.
Mm.
Och risken är ju att en sån utveckling skulle leda till liksom en oberäknelig regional konflikt. Och det tror jag att grannländerna allra helst vill slippa.
Tusen tack, Erika Holmqvist, för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Erika Holmqvist som är säkerhetsanalytiker på FOI i Sverige. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan, och om du gillar det du hör så får du gärna favoritmarkera oss. Då får du ett bud när det finns ett nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes i dag av Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.